I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkomna till avsnitt 52. Vi är så glada att vi tagit oss hit och att ni fortfarande lyssnar. Ni är fler än någonsin och vi är så glada för det.
Ja, så den här podden handlar varje vecka om populärkultur och aktualiteter. Det kan alltså betyda debatt, snackisar, nyheter, politik, vad det än må vara. Och just den här veckan så har jag kollat på Jerka Johansson, alltså skådisens programledardebut i Föräldraträsket. Och en lite mer porrmissbrukande variant i det segmentet.
Ja, och jag går in på varför Jerka Johansson är besatt av mig. Det måste sägas, och jag kommer berätta varför. Och sen så berättar vi om det senaste från Sveriges Nicki Minaj. Ja, ni vet ju, Ebba Busch Thor.
Varje vecka.
Missa inte det!
Välkomna.
Alltså, du vet ju att jag håller på och typ missbrukar Ring P1. Alltså, för att det är så här, det är inte helt och hållet bra för mig. Det är därför det är som ett missbruk. Men ibland så måste jag bara scratch that itch, typ.
Men du går inte in i efterhand och lyssnar, utan när det är på låter du det stå på.
Ja, men jag kommer tvinga dig att gå in i efterhand och lyssna nu. Därför att det var en människa som ringde in, och alltså, du är bekant med termen method acting. Alltså att typ det bästa exemplet är väl Joaquin Phoenix. Som var det i när den här filmen I'm Not There, som han gick in så här svinhårt i en roll och typ också äktade den på någon gala eller någonting. Kan du
så tog ut sin persona i late night shower, röda mattan. Det blev ganska obekvämt faktiskt, och det är fortfarande lite ett frågetecken vad som hände med det där. Jag tror att han är road av tanken att folk fortfarande undrar.
Ja, men förmodligen.
För att han är lagd
som. Ja, och jag hörde någonting i veckan på Ring P1 som jag kan inte dra någon annan slutsats än att det är någon ur Klungan-gänget, du vet humorgruppen, som bland annat innefattar Olof Retling och Mattias Fransson, som ju nu är med i Andra åket på SVT. Det låter som någon av dem har ringt in till Ring P1, och vi måste lyssna på det tillsammans faktiskt. Det låter så här.
Jag vill bara bemöta Jan Åke som sa att katter var världens snällaste djur och inte bara ta skadade fåglar. Och då vill jag säga tvärtom. Har han innekatter eller vadå? Jag har haft katt själv, och jag ser ju att katter, de tar ju sädfälar, sparvungar, ja, you name it. De är ju jätteduktiga på att jaga katter. De sitter ju och lurar, och när fåglar hoppar förbi kastar de sig över. Vad menar han då, att katterna bara tar skadade möss? Eller vad menar han? Nej, han är helt fel, Jan Åke. Katter, de är blodtörstiga, tyvärr är det så.
Ja, nu kanske du undrar efter det här klippet, Parisa, vad var poängen med det här? Mm. Nej, inte så mycket mer än att det handlar om katter och det var roligt. Och det var Skellefteå.
Men vänta nu, den här människan är spännande tycker jag. Ja. Hans inlägg i den infekterade debatten just nu är att helt deraila alla konversationer. Alltså hans samhällsinsats är att ta upp samtalstid i Ring P1 så ingen annan kan ringa in och föra obehaglig debatt.
Ja, du menar att det är en slags filibustering?
Ja, men du vet, kockblock. Fast det här är debattblock.
Ja, men det heter ju så.
Eller filibustering.
Ja, filibustering.
Det mer politiskt korrekta begreppet. Absolut.
För er som inte känner till filibustering, så är det i korta drag att stå och prata om någonting i syftet att bara se till att andra saker inte kan hända. Så kan man väl säga.
I den här podden så är det från och med nu känns som en politisk kockblogg.
Ja, exakt.
Och det är det. Bitta, nu ska du få höra. Den här podden är ju senare än någonsin. På grund av, alltså jag har levt i sån misär i veckan. Ja. Och jag brukar ju inte tycka att det är värt att berätta om. Men förutom att jag har varit sjuk, ja, så har jag åkt på någonting som vissa kallar ryggskott.
Nej.
Andra bara kallar att kroppen har krasat samman.
Åh, herregud.
Alltså jag blev skjutsad till slut till närakuten i, du vet, torsdags natt. För att mitt vänstra ben och fot började totalt domna av.
Oh yeah.
Det är inget man gillar. Det är inget man vill.
Jag ser framför mig scenen när Miranda ligger naken på golvet inne i sitt badrum. Och någon måste lyfta upp henne. Det är Aiden som lyfter upp henne. Carrie får ta dit sin starka kille, eller hur? Och han bara virar in henne i en handduk.
Bitta, jag förstår att du bara syftar på att vara utsatt och dålig. Men det du egentligen pekar på här är utsattheten som singelkvinnan i kroppen faller ihop. Och man inser att jag skulle kunna dö här.
Ja, men lite.
Alltså ingen skulle märka. Poddlyssnarna skulle märka. Det är ju min lilla livboj jag har byggt till mig själv. Att poddlyssnarna märker.
Ja, men poddlyssnarna har ju redan märkt. Vi är sena med podden på grund av detta sjukdomsfall.
Men utan det.
Ja, men vad hände då?
Utan det, full on Miranda-ångest. Alltså jag skulle bara kunna ligga här och tyna bort.
Men fick du drugs?
Jo, men alltså jag kördes av en otroligt omtänksam man. Jag blev så tårögd bara av tanken hur långsamt han körde mig över olika gupp från min lägenhet till sjukhuset, för att han såg att det tog mig 10 minuter att sätta mig i bilen.
Förlåt, var det han som fick betalt för att köra? Alltså,
absolut. Okay. Det är ingen närstående som skjutsade mig. De har dock gjort mycket annat, ska sägas. Herregud. Men då kom jag fram dit efter flera dagars ont då. Ett naprapatbesök inblandat. Kanske lite varning på det. Det vet jag ingenting om.
Okay.
Men och då till slut får jag komma in till en läkare som är den märkligaste människan på jorden. Och det finns ju det här man säger om att vissa blir ju bara läkare för att de är ganska avtrubbade inför mänskligt lidande, om vi ska vara såna.
Vissa kan ju gå igång.
Känner du igen
på
det här?
Till och med. Alltså jag har gjort en gastroskopi en gång när man får så här filmkamera ner i magen. Och då sa de så här, åh, titta vilken len och fin slemhinna. Och då känner man så här, går igång på det, din sjuka jävel.
Ja, de vill se inuti. Nej, men den här mannen då, jag berättar om mina besvär. Han är så extremt ointresserad. Han säger så snabbt, ta av dig alla kläder. Och jag vill ju skoja om att vanligtvis så kräver det här någon slags uppvaktning.
Ja, eller en drink.
Men jag känner att det är opassande att jag skojar i stunden. Ja. Men väldigt motvilligt och klär av mig, står kvar med så här tröjan framför kroppen. Som att jag är 16 och är hos skolsyrran liksom. Ja. Och han bara, den kan du ta bort, markerar han.
Men gud.
Och nu är det här jobbigt för min mamma är här och packar upp saker i min lägenhet och hör den här konversationen. Nu säger jag som det. Jag är så extremt obekväm, kanske på grund av konversationen som vi hör om så här män som söker, eller folk som söker sig till olika yrken för att få utöva någon slags skumhet, obehaglighet. Men också för att jag har ju berättat i podden om när jag var 12 cirka. Och hade en tränare som tog sig friheter.
Ja.
Det vet ni, kära poddlyssnare. Mm. Så det här är ingen naturlig situation för mig. Men tydligen för att han ska undersöka min förlamning på grund av ryggskott så måste han tydligen dra med sina fingrar långsamt, långsamt, långsamt från liksom där benen börjar på kroppen så att säga till där de slutar. Och när detta sker när det här sker längs benens sidor, då känns det fortfarande okej.
Mm.
Från höft ner till liksom, whatever. Mm. Och sen när det sker fram till, från ljumska ungefär, till tårna, då känner man så här, ljumska är känsligt. Hur känner du för blygd ben?
Nej, men vad fan? Fy fan vad jobbigt. Alltså,
folk får höra av sig om det här hör till.
Herregud.
Och jag ligger där och tänker, det här hamnar i podden.
Alltså gud, 100%. Vi brukar, det där, vet du vad Parisa, jag och Kalle brukar skämta om det där. Alltså typ att så här, när jag har varit hos läkaren Och att jag bara, det visade sig att enda sättet att bota halsfluss, det var med, ja, förlåt. Nu, det är snäll, det är för grovt.
Nej, men säger du? Nej!
Ja, okej. Vi brukar, så här, jag och Kalle har ett skämt om det där, som är att jag kommer hem från kontakt med vård. Mm. Och att jag säger så här, det var så sjukt, det visade sig att enda sättet att bota min halsfluss, det var med sperma, typ. Och då är det liksom, det var typ nästan det du var med om. Eller förlåt, alltså, oh, är det här okej? Alltså, jag menar, du sa ju, det är så svårt nu. När du liksom dels nämnde det där som inte var okej. Men sen, nu var du ju hos en vårdkontakt, en läkare gissar jag, som undersökte det grundligt. Hade ni något snack någonting om, sa han så här, det, jag behöver göra det här, det kanske känns jobbigt, eller var det bara...
Nej, jag tror det enda han sa var att ta av dig kläderna.
Men herregud.
Det var vår konversation i stort. Men jag blir uppskattad att få höra om ert stående skämt. Anar att det är lite liksom bygga stämning i ett äktenskap också.
Men det är
att
väl
utnyttjar vår...
Nej, men alltså, vad fan ska vi annars prata om liksom?
Men ska sägas att det blev helt okej. Jag har fått någon slags muskelavslappnande som jag tycker skulle kunna vara mycket, mycket starkare gärna. Men det är alltså på grund av detta och denna episod som podden är så fruktansvärt sen, va?
Parisa, jag brukar ju leva under en sten.
Mm.
Men då, jag tänker så här ibland, att det kanske är så här, lite kul med saker som ändå når mig.
Men,
trots
Britta,
att jag lever under en sten.
Vad är det här
du?
Att du försöker odla en bild av att du lever under en sten? Du är en av de mest uppdaterade människor jag vet.
Ibland är det ju som helt sjuka saker som jag typ har missat helt. Alltså typ så här, Greta Thunberg hållit tal inför FN.
Nej,
typ.
Men däremot att du hade missat att Greta Thunberg var ett hatobjekt för högerextrema. Det var
ja, men det hade jag ju. Men, ja, men det var ju kul.
Det är vissa saker bara. Jag tycker att du liksom, överlag är en väldigt uppdaterad person. Till ditt försvar, säger jag det nu.
Ja, men liksom, det är ändå lite så här, typ som man kastar upp lite stenar i luften och ser vilka man fångar. Så här.
Ja, visst.
Men nu tänkte jag dra lite snabbt lite olika saker som ändå har nått mig.
Ja, som ett
och
testament.
Och hur jag har reagerat på dem.
Men är det här som ett testament till dess styrka? Att de här tre sakerna har lyckats slå igenom barriären. Ja. De är de tre spermierna som lyckades slå igenom och befrukta.
Ja.
Perfekt. Ja.
Okej, här kommer det.
Nu kör vi.
Årets julklapp.
Amen.
Vet du vilken det är?
Tyvärr.
Mobillådan.
Jo, tack.
Amen, alltså, fy fan vad töntigt. Amen, alltså, jag blev förbannad.
Det är så dåligt.
Jag känner förbannad.
Men vet du vad jag känner? Jag känner bara, fan, inte det här liksom, behöver vi den fortfarande, årets julklapp?
Nej, det var exakt det var. Mm. Det var precis dit jag skulle komma. Är inte det spiken i kistan? För då var det också så här, förra året var typ det begagnade plagget eller någonting sånt där. Jag skulle kunna kolla upp det. Jag orkar inte. Jag vill inte ge dem fler träffar på Google-sök. Men nu var det den här lilla lådan som jag gissar. Och jag blev också så förbannad av så här, pressbilden, för då är det så här en liten låda, en svart snickrad låda som man ska typ ställa så här fem mobiler på rad ungefär.
Men
och så
det är inte
ett
lock
jättefullt
på,
typsnitt. Eller? Nej, det är ingen lock. Och så är det, som ett jättefullt typsnitt. Mm. Alltså så här default rusta ska få saker att se lantliga ut.
Oh, jävlar,
det typsnittet är det.
Ja.
Och det retar mig som satan att liksom någon kommer göra det här. Men då var det som att någon presstalesperson sa så här, nej, men det behöver man behöver inte göra. Det är mer kanske idén om en låda. Man kan komma överens om en plats där man lägger den. Och sen hade ju också, jag tror att det var Jan Björklund som hade blivit, när han blev avtackad så fick han av Jonas Sjöstedt en grej som Jonas Sjöstedts barn hade gjort i slöjden, vilket jag tyckte var, det tyckte jag var kanske lite väl grovt att han gav bort en så pass affektionsvärd ändå.
Men,
eller?
Alltså hur skrytigt barn som kommer in till träslöjden och säger, jag har ett uppdrag, jag ska skapa en present till en partiledare. Vad är det för barn han uppfostrar, Jonas Sjöstedt?
Ja,
det var min enda takeaway av det där, för fan vad han skröt om det i sociala medier sen, att han var så jävla på det. Ta oss hela före, Jonas.
Ja, nej, men jag tycker som du. Jag tycker det är dags att vi begraver det här hittepået årets julklapp.
Men däremot känner jag så här.
Folk kommer ändå köpa för typ 40 miljarder. Ja. Vi överträffar oss själva varje år med konsumtionshetsen. Så det är liksom bara lägg ner det.
Nej, men jag känner så här. Om de här årets julklapp ska vara mer finger i luften. Mer att det är en trend av läsare än en faktisk produkt som kommer slå i år. Att de här produkterna nu, begagnade plagget som du sa förra året och mobillådan nu, det är ju uppmaningar egentligen. Mer än någonting annat. Tänk om de hade kunnat gå steget längre och vara ännu mer abstrakta. Årets julklapp är att inte vara en jävla rasse. Tänk om de släppte det.
Ja, just det. Nej, okej, men då skulle jag vilja säga det här då, som jag har sagt några gånger förut. Då skulle jag vilja säga att årets julklapp, det är att säga ifrån till valfri rasist i släkten under julmiddagen. Mm.
Paketera det i en rubrik, aftonbladet.se.
Nästa grej
som
ändå har nått mig, det är att Ebba Busch Thor ska skilja sig.
Ja, fan,
partiledare för Familjepartiet, Kristdemokraterna.
Som de även kallas.
Ja, men det som jag, det som liksom drog till sig min uppmärksamhet, det var, och här tänkte jag testa lite på dig.
Mm.
För jag kände så här, Ulf Kristersson skriver typ så här, åh vad tråkigt, varma tankar till er familj från mig och Birgitta.
Mm.
Jag parafraserar här, jag minns inte exakt vad han skrev, men jag kände så här, var det lite don't rub it in, Ulf Kristersson. Han bara, från mig och Birgitta. Ja. Han bara, jag och min fru, vi är ett team. Jag tror att de har gemensam e-mail. Helt klart, 100%. ulf@kristersson.se.
Men fy fan, vilken bra spaning. Britta, det här är, det här är bland det bästa du har gjort hittills.
Tack.
Jo, men det här vill jag bara höra mer om.
Ja.
Så du menar att hans stab satt och klurade på vad den bästa, som både på något sätt ömsinta men både markerande kommentaren skulle vara.
Jajamän. Vem, alltså för alla vilsna själar som känner, kan jag inte längre tro på äktenskapet? Jo då, då kliver Ulf Kristersson in. Men det är också lite,
men
alltså det är också lite, han vill ju också peta till henne lite grann.
Åh, känner jag. Herregud. Men vad kul om han hade svarat, fan vad rätt, kram från mig och Birgitta. Det hade varit något. Då hade jag övervägt Kristersson.
Nej, men det hade varit för grovt. Nu är det bara, nu säger han en sak men han menar en annan.
Men Kristersson hade nått mig om han hade skrivit, fan vad rätt, kram från mig och Birgitta.
Brukar du titta på den här otroliga tv-serien som faktiskt inte ens är en tv-serie utan det är ett intervju. En intervjuserie på Vogue.com.
Oh,
73
herregud.
Questions.
Åh, oh, gud. Vi har ju pratat om den. Vi har nämnt den när Phoebe Waller-Bridge var med och Olivia Colman, tror jag. De enda två som gjorde det med något slags bevarad värdighet. Väldigt många har misslyckats. Väldigt många har försökt.
Nu är det dags för Cardi B. Har du
sett
den?
Nej!
Jo.
Det har jag inte.
Cardi B öppnar upp. Hon öppnar dörren hemma hos... Och förlåt, jag ska ge lite bakgrund. Mm. Alltså, det här är ju då... Absolut, så här, Phoebe Waller-Bridge, den är ganska så här, Phoebe Waller-Bridge-ig. Olivia Colman öppnar upp i något jättestort mansion och går runt och hej och hå. Jag tror inte det är hemma hos henne.
Nej, det kan inte vara.
Och det, alltså det, Kim Kardashian har ju gjort den också. Och för övrigt, litet PS, hon och Kanye bor så jävla äckligt. Jag måste bara säga det. Alltså de har så,
nej,
de har så horribelt hemma. Det ser ut som en gallerias entré. Det är jättehemskt. Men jag tycker synd om de där barnen.
Det är valfritt Vasastans par som har blivit gifta på någon avsåld själlös app. Och sen ska bygga någon slags kulturellt kapital med de här horderna av pengar. Och tro att det då är liksom avskalade grottväggar som gäller och beiga möbler.
Det är hemskt.
Skaffa en själ!
Ja, i alla fall så öppnar då Cardi B. Vet du var hon befinner sig?
I Queens kanske? Eller
hon är hemma hos sin mormor i Queens.
Ett hus som hon har köpt dessutom, va?
Ja, men du, det här är, alltså, man får bara se, det är ett litet vardagsrum. Alltså, jag satt och funderade så här, men kan hennes mormor bo kvar fortfarande i sin gamla lägenhet? För det är verkligen pyttelitet.
Mm.
Men det som är intressant är att hon har sitt barn, Culture, eller hur? sover i hennes famn med, typ medan hon gör hela intervjun.
Men det är en rap baby.
Liten på det är helt otrolig. Men det är en sak som gör mig lite deppig i den här intervjun. Mm. Och det är när Cardi B berättar vad hon har lärt sig av sin kille.
Åh oh, nej.
You know, I always thought I was this strong woman. Mm. Well, I am a strong woman, but I always felt like I know everything. Matter of fact, that's what it is. I always feel like I know everything. And he told me that I don't.
Men kände du igen dig i det här, Britta? Du får representera en par person i podden.
Ja, men alltså, det jag kan säga är väl så här, om jag vill ge henne rätt, alltså om jag vill se liksom det fina med det där, det är ju typ så här att det är fint att vara ihop med någon som får en, pushar en lite grann och blir en bättre människa, kan man väl säga. Men det, jag tycker att det låter lite, alltså när hon säger det så där, så tycker jag det låter som att han inte, jag vet inte. Jag kände brist på respekt.
Ja, det hjälper ju inte att han har haft en väldigt publik otrohetsaffär där det har läckt klipp på tjejer han har varit otrogen med från hans telefon.
Och det här visste jag inte, men jag
det, liksom, det underlättar ju inte det här fallet då, av att han ska vara någon slags superauktoritet. Alltså, det är en annan grej med George Clooney och Amal Clooney, att han säger att nej, men hon gör mig till en bättre människa. Ja, men vi köper det. Det ser man på mils avstånd. I det här fallet inte lika självklart.
Nej. Och jag känner så här, vad kan han lära henne? Vad kan han lära Cardi B? Och sen så har jag sett The Mandalorian.
Nej men.
Har du sett?
Nej. Men nu anar jag vad som väntas. Vad som väntar här.
The Mandalorian är ju då den senaste releasen, kan man väl säga, i Star Wars-franchisen som släpps på Disney. Och det är alltså en, ska vi säga, en helt och hållet fristående är den väl inte, men den är ändå så här, du behöver inte nödvändigtvis ha sett alla Star Wars-filmer 1000 gånger om, nej, vilket jag har.
Den befinner sig ju i historien som vi följer nu i film, i dess början. Absoluta början.
Ja,
och det
innan.
Vet man av en anledning.
Ja, fast det är inte riktigt. Alltså, du tänker på att det är att Baby Yoda är med.
Ja, biologin men, säger mig då att om det är Baby Yoda, att det är väldigt länge sedan.
Det inte är Baby Yoda.
Va?
Ja. På internet.
Det är så mycket tjat om att det är Baby Yoda på internet.
Ja, men precis. Alltså, man Gud, kallar den ju för Baby Yoda.
Star Wars-auktoriteten. Jag älskar det här. The Rolls.
Ja, men det är, än så länge är det bara teorier. Så jag vågar inte säga någonting. Mm. Men det är i alla fall en liten grön figur som är med. Och det som hänger med en filmens huvudkaraktär, som är då en Mandalorian, som är en Boba Fett karaktär, alltså en bounty hunter. Och den är bra.
Den är otroligt
alltså jag
bra,
tycker va? Om den. Och den är väldigt den är lite seg i början. Men den är väldigt, väldigt snygg. Och jag har nu sett, jag tror, 3 avsnitt. Och tycker att det är liksom en alldeles särskilt härlig stämning typ, som är lite annorlunda än Star Wars kanske brukar vara. Alltså det finns ett Star Wars ganska starkt, man känner ju igen mycket olika karaktärer och varelser och sådär, men den är liksom lite lite mindre pajig så här.
Okej,
jag vet inte.
Den har inte lika mycket av Star Wars egna trademark humor och ton.
Det har den ju.
Den har det också.
Det är ju med. Det är som en puttrig Star Wars-humor, absolut. Men det är också en liten cameo, höll jag på att säga. Det är absolut inte. Men Werner Herzog är med också. Vilket är helt sjukt. Alltså, dokumentärfilmare.
Men Werner Herzog är då väldigt så, mytförklarad för hans väldigt speciella intagande speakerröster i hans olika dokumentärer.
It's not only my dreams. My belief is that all these dreams are yours as well. And the only distinction between me and you is that I can articulate them. It's as simple as that.
Werner Herzog spelar en slags boss typ. Alltså en högt uppsatt person i en imperiet inblandad.
Men han måste ju vara kastad på sin speakerröst.
Ja, alltså att han du menar hans tyska brytning.
Ja,
ja, den är, eller österrikisk eller vad det. Ja, nej men absolut. Han passar perfekt i den där rollen.
Dystra men ändå poetiska tyska. Det går hem eller?
Ja, men det gör det. Och han passar otroligt bra där. Så bra där. Se The Mandalorian om ni kan.
Fan vad kul. Och jag kanske ska säga det i det här svepet. Men till nästa vecka så kommer jag ha sett, och du säkert, Marriage Story. Alltså Adam Driver och ScarJo. Även The Irishman såklart. 3,5 timmar långa eposet från Scorsese. Och såklart nya Marvelous Mrs. Maisel. Britta, det råder ju någon slags kapplöpning i att ha allra mest ångest över föräldraskap just nu. Would you agree? Aha.
Nej, men berätta.
Nu syftar jag på det allra senaste exemplet eller verket, nämligen ett verk från självaste Erik Jerka Johansson, som jag har blivit väldigt omtyckt via sociala medier och via tv-serier och film till exempel. Det har du märkt.
Det har jag märkt. Bonusfamiljen.
Jo,
är det Sveriges mest kramade tv-serie?
Ja,
en av dem
vanligt,
i alla fall.
Som vanligt har jag sett exakt noll av svenska
serier. Men jag har faktiskt sett. Jag älskar ju Vera Vitali.
Ja, men det är
liksom.
Det är det man faller för. Och nu gör Jerka programledardebut. Och det är i En perfekt förälder, en ny SVT-serie.
Jag heter Jerka Johansson och jag är skådespelare och förälder.
Hur mycket väger du?
Det ska vi prata om i tv.
Nej! I den här programserien ska jag lindra min föräldraångest. För om jag nu är hela Sveriges bonuspappa, så ska jag fan försöka vara en helt jävla perfekt förälder.
Och i den här serien, i 4 avsnitt, så tar Jerka sig an olika liksom, större paraplyämnen kan man säga. Barn och skärmtiden, barn och mörker eller döden, barn och mat, specifikt socker, och så barn och lycka. Och där i framgång, ett ämne som jag är gravt intresserad av på grund av persisk uppväxt. Har du sett det här?
Parisa, låt mig få göra ett litet instick här.
Please do.
Året är 2015.
Mm.
Jag väntar mitt första barn.
Ja.
Jag kontaktar SvD.
SvD, alltså, Svenska Dagbladet.
Svenska Dagbladet.
Tick allt om graviditet varje dag.
Nej, SvT. Och säger, vore inte coolt att göra ett program om min ångest över att bli förälder.
Mm.
Och så presenterar jag en programidé som heter Världens bästa barn. Och där jag bara, då kan man dyka ner i lite olika liksom områden och skärmtid och sånt där. Och så kan man prata med psykolog och hej och hå. Det gick ganska bra. Men de hann inte liksom skaka fram pengar innan jag födde barnet. Jag tyckte att det var en poäng med att jag var gravid.
Väldigt
kul. Alltså, för att det är så här, jag har panik. Då känner jag så här, varför så besatt av mig, Jerka Johansson?
Okay.
Varför måste du liksom göra exakt min programidé? Och jag skrev också en krönika i höstas om föräldraskap i L Kids, alltså L gjorde en bilaga, eller förlåt, L gjorde en spin-off, vad säger man?
Ja, en egen tidning.
Ja, L gjorde en barnfokuserad tidning i höstas, ett temanummer säger man väl, där jag skrev en krönika som handlade just om hur jag är en perfekt förälder. Så Jerka Johansson, ta det lugnt. Du behöver inte kopiera allt jag gör.
Nej, men Jerka Johansson, när kommer boken om att du hatar träning? Jerka
Exakt.
Johansson.
Exakt.
När kommer
Jerka
det att
Johansson.
Du och din tjej har köpt en gård och håller på där ute?
Ja, Exakt.
Va? Släpp det.
Håll, alltså, jag vill, alltså alla lyssnare får bara hålla utkik efter Jerka Johansson om han liksom, om det verkar som att han börjar närma sig mig på fler sätt än
han börjar liksom hylla Balenciaga boots från ingenstans
och fy fan,
Amy Poehler.
De ska du ge fan. Okej. Okay. Men då, så jag, nej men jag har kikat lite på det här programmet och i rent liksom säkerhets
inte i rent raseri. Skadeglädje.
Jo, jag var sur. Jag var sur i typ 20 minuter.
Det är klart.
Ja.
Men kom du över det? Tycker du att han gör det bra?
Ja, men jag tycker väl att det är så här, det är intressant. Det är frågor som man funderar över. Experterna som de pratar med är personer som är jättebra inom sina områden. Alltså Malin Bergström, psykologen som han träffar. Ja, hon är min husgud. Alltså hon är liksom den bästa vettiga. Och nu när vi ändå bara nämner det här. Hon har skrivit en bok som heter Lyhört föräldraskap. Köp den om du har barn, småbarn. För hon är magisk. Så att, vad tycker du om programmet?
Jo, men jag tycker så här. Jag började kolla på det här och kände så här, men jag hoppas det här inte är något glättigt, liksom fyllt med sensmoral, och det bästa är att man försöker säga självklarheter om föräldraskap 2019. Och sen är jag också väldigt trött på att så många ser föräldraskap som någon slags förlängning av sitt eget självförverkligande. Förstår du vad jag säger då, Brits?
Ja.
Ja,
absolut.
Men så tycker jag så här, oväntat nog, att så mycket av Jerkas egen personlighet fick vara kvar. För vi vet ju hur såna här program, alltså man tar en profil som har en viss särprägel, en viss ton och personlighet, och liksom polerar det till ett inget nästan i speakerröster eller i liksom frågor. Ja. Och jag tycker att det är så mycket som skiner igenom av liksom, som verkar vara hans egna faktiskt angelägna tankar och känslor kring att ha blivit pappa och att vara pappa.
Just det.
Och några frågor som kanske var mer close to home för mig. Du vet ju att jag är ju obstinat vad gäller att jag förstår inte hur barn kan få sitta med skärmar bland andra människor till exempel.
Jag håller med. Jag tycker det liksom att det är vansinnigt. Men vad fan, ska vi komma ut som skärmkonservativa?
Ja, jättegärna. Alltså? Jag tror på att det är något konstigt. Så här
det här
känner jag.
Är ju ändå KD.
Man måste lära sig att ha tråkigt. Man måste lära sig att socialisera. Man måste lära sig att veta sin fucking plats. Jag är så extremt trött.
Framför allt ha tråkigt.
Ja, vet du vad jag känner? De här barnen som växer upp nu, som är konstant universumcentra, vilka fruktansvärda medmänniskor, partners, kollegor du kommer bli. Alltså, men alltså grejen är för att de ska försöka bli ihop någon och vara ihop med någon till exempel.
Nej, men alltså hur ska de kunna leva? Alltså, när du går ut och skaffar dig ett jobb, inte fan är det så här happenings hela tiden. Alltså,
fy fan,
om du inte jobbar på reklam,
vilka vidriga människor det här kommer bli. Men fan vad han gör det fint, Jerka. Bland annat så gör han en lilla aktuellt prata där han breakar för sina barn hemskheterna i världen och ser påtagligt berörd ut. Och det är här man känner att en programledare som jobbar som skådis har en viss behållning, eventuellt, om Absolut. Det är det handlar om. Men han gör det väldigt övertygande.
Hej och välkomna till Lilla Aktuellt. Idag är det dags att prata allvar, Lena och Roffe. För det finns saker som vi inte har pratat om. Rymden tar aldrig slut. Det är ofattbart. Livet tar slut. Det är lika ofattbart. För folk ni älskar kommer dö. Jag kommer dö. Det kommer göra ont.
Och ett annat ämne som jag faktiskt, Britta, inte vet om vi är lika nära varandra i är ju det här med prestation och krav. För i avsnitt 4 så handlar det så mycket om absolut lycka, men någonstans allt ifrån det här med att prestera, och i ett samhälle som bygger på att man kan ta sig fram, klarar av det, men att ens självkänsla ändå är intakt på något sätt. Man känner sig som en bra person oavsett roll för tillfället eller jobb för tillfället. Det är en svår balansgång, tänker jag.
Men man blir ju förvirrad.
Hur ska jag som förälder göra för att skapa en lycklig och självständig liten varelse med tillräckligt stort driv för att överleva i det här prestationssamhället som vi lever i? Man vill inte skapa en Tiger Woods.
How old are you, Tiger?
Two.
Bäst i världen. Trasig som djävulen inombords.
Ja, men jag tänker på det där hela tiden. Jag har ju ändå skaffat barn i den eran där man har börjat säga att man inte ska säga så här, vad duktig du är, utan jag ser dig.
Fan, vad kul att du säger det. För det var ju en kvinna med på Skavlan just som har gjort sin karriär, vad det verkar, på just den här diskussionen att man inte får säga duktig längre. Nej. Jag blev chockad att höra det här.
Jo, men precis. Och grejen är ju så här, för varför man inte ska göra det, det är ju för att det är då växer barnen upp och så sen så är man inte typ om man inte presterar så känner man inte att man är värd något. Mm. Men grejen är ju så här att det sitter ju inte, alltså jag tycker att det är bra att träna bort och säga vad duktig du är, därför att jag tycker att det finns mer nyanser. Alltså så här, var du, alltså på riktigt så här, fan vad du kämpar hårt med den där grejen. Och en jättebra grej som jag har lärt mig är så här, att man hela tiden det låter så jävla töntigt, men så här, jag har lärt mig att man kan säga när de säger så här, gud det är så svårt. Mm. Och då att man inte säger så här, typ, men så här, du är så bra, så här, utan att man bara, men du kan göra saker som är svåra. Mm. Alltså det räcker ju så. Mm. Inte, man behöver inte säga så här, jag ser dig, för det låter ju så jävla stolpigt och fan ingen människa pratar ju så. Mm. Men däremot om man säger så här, men du klarar av det, och precis det där som du säger med att ha tråkigt, alltså jag brukar bara slå dövörat till när det är så här, ja, att när någon säger jag har tråkigt, för att man märker ju ganska tidigt att barn är kicktorskar liksom vi. Mm. Och det är ju därför den här skärmen får så stort utrymme, därför att det är ju konstant stimulans.
Bekräftelse också, eller?
Och bekräftelse, precis. Ja. Men det är ju något, det slår ju igång något belöningsgrej. Mm.
Men Caroline Ringskog Fredanoli är med i det här avsnittet just och pratar väldigt intressant faktiskt om dels självuppoffringen som förälder, att så här, det behöver inte vara en förlängning av ditt eget självförverkligande, som jag känner i alla fall, som jag tolkar det hon säger. Och hon säger så kul, varför ska du må så bra, till Jerka, för det är fortfarande självcentrerat att, så här, att vilja vara en perfekt förälder är fortfarande självcentrerat. Jätteintressant. Ja. Och kommer in just på det här med vissa fördelar av att prestera som ingen snackar om längre. Att få känna sig sedd och så är en sak, men barnen befinner sig i en arena där de måste prova sig fram. Vad är de intresserade av? Vad är de faktiskt bra på? Vad finns det en hållbarhet i att de satsar på? För det är ju realiteten. Faktiskt. Men hur mycket man än anar Jerka Johanssons egna åsikter, så måste jag säga att den här serien safear alldeles för mycket. Alltså, vi lever i en tid där det de facto finns otroliga utmaningar och mycket svärta i att vara förälder. Och det här känns att, som att de skyr allt det jobbiga och inte vågar bli så där, alltså, riktigt nakna om alla problem som faktiskt finns. Säg frågan om mat. Gå in på frågan om överviktiga barn. Det är en otroligt daterad diskussion. Otroligt daterat också. Om att man tjejmar barnet, man tjejmar föräldrarna. Man försöker lasta barnet för vad det äter. Otroligt förlegade idéer som ju sätter sådana spår i barn och familj såklart. Eller det här med barn och mörker. Alltså vi lever i en tid av full on rasism. Åt alla håll och kanter. Vi lever i en tid där det finns politiker som propagerar för att människor ska ha olika mycket rättigheter i samhället. Hur kan det inte vara med ens en sekund i det här programmet?
Jag har ju en bekant, Joanna, som startade det här Mixed Grill Banjul. Hon berättar hon är ganska öppen med att hennes äldsta dotter sa att hon ville vara vit. Alltså det är, och det var bland annat därför hon flyttade till Gambia där de nu bor, och det är en så här, så, och de bor ändå på, eller bodde på Södermalm liksom. Det är inte så här att de bodde i ja, inte vet jag, Sölvesborg
till exempel.
Jag tycker också att det saknas en riktig handbok för hur vi pratar med barn om saker som de ska akta sig för. Alltså jag fick ta det här snacket på grund av orsak, orkar inte gå in på det, men mitt barn som är 3 år gammalt pratade jag med om så här, vad gör du om någon du inte känner typ vill att du ska följa med? Och det är jävligt lustigt, vi har en så här 70-talsbok, känner du till Inger och Lasse Sandberg som gjorde så här Tummenböckerna?
Inte
Stenkoll. Och Lilla Anna. Mm. Lilla Anna och Långa farbror och så här, de har gjort en bok som handlar om ett barn som lär sig säga nej. Mm. Och då är alla så här sura på det barnet först för att de säger nej åt allting. Men sen så är det också det barnet som säger nej när det är en gubbe som frågar om de ska följa med och titta på hans kaniner som han har. Och då blir det barnet så här hjälte på förskolan typ. Alltså det är så här, den boken är typ det närmaste jag har. Den är från 70-talet. Att prata med mitt barn om att saker, alltså folk kanske vill barn illa ibland.
Vad känner du själv att du har behövt dra med dina barn som till exempel inte rymdes i den här otroligt lättsamma, ljusa serien?
Ja, men jag var ju häromdagen tvungen att förklara eller prata med min 3-åring om vad hon gör när någon vuxen kommer och pratar med henne och kanske säger typ, inte vet jag, så här, tänk om de säger, din mamma har ringt mig och vill att du ska följa med mig. Och så här, jag fick, alltså, förstår du, det är som en där känner jag mig så jävla ute på hal is, fast jag måste också ha det här samtalet, förstår du, det är så här, jag har ingen aning om vad jag gör, men jag känner att jag känner ett akut behov av att prata med henne om det. Och jag har en kompis som fick ett mail hem om att det var några barn som hade ofredats på en skola i närheten av hennes barns förskola. Alltså du vet, så här, det finns mörka grejer som också är svinviktiga. Och då hade nog det här programmet kunnat vara så här, det bästa man har sett på svinlänge, om de vågade ta i det där.
Men så här, är det vi säger att alla serier om alla samhällsfrågor måste ta upp alla vinklar? Absolut inte. Säger vi att det här programmet tar den absolut lättaste, mest basic, lågt hängande frukt-approachen till föräldraskap? Absolut.
Där har vi det. Blurben på när den här släpps på DVD så kommer det stå lågt hängande frukt, Arisa Amiri.
Och då en serie som absolut inte skyr mörkret utan ger sig in i det. Det är såklart Catherine Hahns nya HBO-serie Mrs. Fletcher, där hon efter 18 år av att ha varit en självuppoffrande, självutplånande singelmamma till en sportfåne son blir övergiven för att han åker till college och fyller detta tomrum med att ägna sig åt väldiga mängder porrtittande och runkande. Trailer!
We're free from our kids. Take a long bath, turn your brain off and think about opening up to new things.
Ever since my son went away to college, I've been having these
crazy fantasies.
Well, what are you going to do about it?
Nothing.
Do it.
Ja, men först och främst, Britta, hur uppfattar du den här sonen?
Först och främst vill jag säga hur mycket jag älskar Catherine Hahn.
Jo, tack.
Jag älskar Catherine Hahn. Hon är otrolig. Hon är ju en fantastisk komedienn. Vi har ju sett henne i mycket väldigt, väldigt roliga filmer. Bland annat min go-to-skrattfilm Step Brothers, där hon är en otrolig karaktär. Men i den här är hon ju inte särskilt rolig. Hon är bara väldigt bra, tycker jag. Sonen är ju hemsk.
Han är
ett riktigt vider.
Så här känner jag. Vi får se väldigt tydligt hur han är respektlös mot sin mor. Hon får tvätta och packa hans grejer till exempel. Vi får se hur han är en mobbare i skolan. Vi får se hur han är vedervärdig mot kvinnor. Och det här måste ju vara det absoluta bottenbetyget som förälder. Det som Catherine Hahn är med om tidigt i serien. När hon står utanför hans dörr. Där han är inne med en ung tjej och det här är vad hon råkar höra.
Brendan, now it's time to come downstairs. Party's over. Brendan, this is unacceptable.
Britta, hur skulle det kännas om det var du, klipp till om 18 år, hör din son prata så här med en kvinna under,
alltså, vet du,
samlag?
Jag är typ, alltså det är typ snudd på att jag skulle ha kutat in och sagt, vad fan håller du på med?
Man hade inte kunnat hålla sig.
Alltså jag hade blivit så förbannad. Mm. Men jag hade ju också såklart skämts jättemycket. För det är, någonstans så ligger det väl i... Alltså hon, man ser så här ganska mycket att hon är väldigt självutplånande. Hon är så här, ja, okej. Typ, han bara, hon bara, jag har gjort i ordningen för god efterrätt. Han bara, jag ska träffa några kompisar. Redan där så tror jag att jag hade varit lite så här, nu får du fan sitta här med mig och äta din efter. Alltså förstår du? Jag tror att jag tror kanske att jag hade nog inte varit lika sådär. Eller jag hoppas. Jag menar, vi vet ju inte. Jag är ju bara 3 år in i föräldraskap.
Just det. Liksom. Det är inget porrbruken. Men det som är intressant med den här serien, alltså det här är ju
en faktisk, absolut
så är det. Men det här är en faktisk fråga. Hur tar man hand om? Det här är inte bara sexualitet. Det handlar om sexualitet som kanske kan bli drabbande för andra. It takes two to tango-aspekten av sexualitet. Hur man hanterar eller behandlar den som man idkar med, så att säga.
Ja, precis. Alltså jag tänker så här att hennes... Det som jag känner när jag tittar på hur de har byggt upp det här, och jag tycker att det är ganska... Jag tycker att serien känns bra, för den känns verklig i att det inte är så här supertydligt bra eller dåligt, ja eller nej, liksom, utan det är lite så här och puttrar i gråzonen, vilket ju är intressant. Men jag tycker att det finns ett samband mellan att hon vill absolut att hennes son ska respektera kvinnor och sådär, men samtidigt så har nog hon inte så mycket så här respekt för sig själv. I don't know. Och det är först när han flyttar ut som hon typ kan ha ett liv. Alltså det här med att hon börjar upptäcka sex. Det är ju som att hon har bara levt för att serva någon annan. Jag ser det som att det är hennes me-time som kommer där helt plötsligt efter 18 år. Men vilket är sorgligt.
Britta, här tror jag att du verkligen har otroligt rätt. Inte för att det är för första gången, men just det här att det på något sätt är hur man faktiskt gör som fostrar mer än det man säger i några välfunna stunder när man tar föräldrarollen och har såna här snack med sina barn. Hur man faktiskt agerar, vad man som två föräldrar eller fler demonstrerar. Att det kanske är just hur hon har låtit sig behandlas eller hur vad hon på något sätt utstrålar om kvinnoroll och annat som han liksom... Absolut det. Men sen också samtidsandan, att de här attityderna finns där ute också. Hur duktig man är nära hemma. Så är det ju. Jag tycker att de tar upp en fråga som man själv bävar för att behöva fisa, känner jag.
Nej, men vi har väl alla träffat sådana där killar som har liksom en helt king morsa, fast hennes roll gentemot sin son är typ ganska så här underlägsen och underdånig, vilket det är min största skräck typ.
Ja. Men sen då det här med det här är ju parallella historier, och det är det här som gör serien faktiskt värd att prata om, att den här killen då som har levt någon slags tillvaro som populär kille i high school, mobbare och så vidare, hamnar i college där han ju tvingas inse att han är så jävla inte cool, utan där är det folk som slänger sig med samtida begrepp som queer allies som är coola, och att hans liksom American Pie-tillvaro är ointressant, är irrelevant. Samtidigt
hans,
så...
Hans bulliga biceps har liksom inget pull där.
Nej. Samtidigt då, det som händer med Catherine Hans karaktär när han försvinner ur hemmet och hon fyller då hans tomrum, så att säga, med att ägna sig åt väldigt, väldigt stora mängder av porrtittande och runkande. Och det som du säger, att det förstår hon för att upptäcka och utforska någon slags egen lust. Sen så har ju det här i typ de flesta intervjuer och artiklar om serien benämnts som porrmissbruk. Har du någon aning varför?
Nej, det kan jag inte säga. Alltså, hon gör det väldigt mycket, eller?
Så dels det, jag tror jag, mängd faktisk tid av totala privatlivet eller fritiden, tror jag. Men sen tror jag också att det är det här att hon gör det hellre än att vara med riktiga så kallade människor. Att hon skyr som faktisk närhet och intimitet eller sexuella möten, så att säga. För tryggheten att få vara en observatör på något sätt. och få ta hand om sin egen lust. Men jag ser det som att det är en coping method. Alltså det hon har varit med om, med till exempel hennes sons pappa och sådär, trycker in henne i att det här är något slags tryggare alternativ.
Ja.
Men jag tycker att de absolut tar hand om
it
det.
It's safe sex with someone you love.
Absolut.
Att runka. Men grejen är ju att jag har inte sett, jag tror inte jag har sett lika mycket som du. Nej. Men jag tycker också att det är ju en hur ska jag säga?
Eller missbruk, de benämner det som ett beroende snarare. Att hon blir beroende av en viss dos för att jämna ut sitt mående, må bra, för att hon tappar allt mer fotfästet då i frånvaron av hennes son och liksom vad det ställer till med för henne. Att hon måste ta tag i sitt eget liv på något sätt.
Ja, men är det inte ett ganska underskattat lyckopiller? Alltså, ursäkta. Men liksom, det är väl oxytocin. Det är väl dopamin som frigörs.
Ja.
Det är väl inte jättekonstigt. Men är det verkligen ett beroende? Alltså, alla gillar väl sex. Alla mår bra av sex. Och det är ingen som säger beroende när det är typ hennes tonårsson som liksom inte kan säga nej till sex.
Britta, jag älskar ju att våran podd fungerar lite som ett multifunktionellt schweiziskt verktyg. Tycker du inte det?
Alltså du menar en sån här som min man har, typ 7 stycken olika som jag hittar här och där i huset?
Ja. Älskling. Och för att vi är ju en funktionell podd. Jag tycker vi tillför en tjänst, publiktjänst så att säga, utanför.
Och ibland kan man öppna flaskor med oss eller skruva in en skruv.
100%. Och det jag syftar på är såklart det som har blivit lite av en paroll för oss. Vi kan sticka upp det i 2 delar här. Varför jag pratar om podden på det här sättet utifrån är ju för att podden denna vecka fyller 1 år. Britta Zachary, 1 år. Och det här ska vi fira på lämpligt vis när tillfälle finns, tycker jag, med er som lyssnar. Och vi vill ju träffa er och vi har ingen aning vilka de flesta av er är. Så det känns ju väldigt intressant. Men jag tänkte i och med det, för att lite recappa och lite fira, stycka upp poddens uppdrag i de 2 grundläggande delarna. Men då syftar jag först på frälsare i feeden, som vi har mage att kalla oss själva. Vad syftar vi på då i vårt uppdrag? Vad är det vi gör?
Alltså, jag tycker ju att det är lite obekvämt att prata om oss själva så här. Men våran grej som vi siktar på, det är väl att man ska så här vända sig till oss, eftersom det finns så himla mycket att välja på där ute. Och ibland kan det ju kanske vara så här: åh, bör jag också se den här serien som alla pratar om? Och då kanske vi säger, nej, det behöver du inte. Eller absolut, det ska du. Typ det, är det du tänker på?
Och också varför? Och varför? Ja. Det viktigaste tycker jag är när vi analyserar, får spaningar, snackar vidare, kopplar ihop saker. För alla kan ju ägna sig åt tipsverksamhet i en story på Instagram. Men vi försöker också möta er i vad ni har sett och någonstans och ventilera kring det. Och då tänkte jag, det här året har ju varit fyllt av allt från Lizzo till Fleabag och Joker, Hustlers. Och vi har ju täckt det mesta av det här. Och BP Bokklubb, litteraturen såklart. Och jag tänkte göra en minigameshow med dig.
Åh jävlar, kul.
Och se om du minns vilket snack vi hade när detta förekom.
Förda av en ton i en melodi.
Det är Stjärnodjuret, som vi kallar den i mitt hus. Det var Britta Zachary i rollen som Tommy Körberg i rollen som odjuret i Stjärnodjuret.
Och varför snackade vi om det här? Varför fick
därför
du sjunga
i podden? Jag hade en gameshow som var Håkan eller Disney, som handlade om ifall, alltså du tyckte att Håkans nya skiva, som jag ärligt talat, nu blir jag påmind om, har typ inte lyssnat på en enda ton sedan dess. Den tyckte du var väldigt Disney-liknande.
Och då var det som vanligt att Håkans skiva är ny, en aktualitet. Men spaningen att Håkan har övergivit Chuck och andra Lång som småbarnsförälder och ägnar sig nu åt Bambis döda morsa teman snarare. Och du var ju så jävla bra i den gameshowen. Det här är från avsnitt 4. Alltså ungefär från den tiden vi befinner oss just nu, fast förra året.
Som var då en 13-årig kille som bara gillade att se töttar.
Okej, Britta, varför pratade du om 13-åringar som gillar töttar i podden?
Kan det vara Andy Samberg som jag pratade om? Han Saturday Night Live imitation av Game of Thrones-skaparen George, vad heter han? R.R. Martin.
Och varför skulle vi ha snackat om det? I vilket
Nej, men vi avsnitt? Hade ju temaavsnitt med Game of Thrones.
Ja! Och vet du vad? Folk lyssnar fortfarande på dem. Och det gläder mig så extremt mycket. Sista, så jävla bra gissat, sista säsongen av Game of Thrones gjorde vi specialavsnitt på. Det här var från Westeros Kapten Klänning och Drak Agility som det heter. Och de finns ju i våran rulle. Scrolla till det tycker jag. Och unna er.
Jag vill göra fler sådana nästa år.
Ja, men du, folk efterfrågar detta starkt. Jag vet inte vad vi ska göra. Vi måste få till det. Det andra uppdraget då är ju det som kallas för machete i misären. Och vad är det vi ägnar oss åt då när vi har den här rollen?
Är det här också en frågesport? Är det här, kommer det här på provet?
Nej! Nej, men det här är ju det du gör väldigt bra varje vecka.
Vad är det då?
Vad är det vi gör när vi är en machete i misären i den här podden?
Säger åt folk att veta hut? Nej, jag vet inte.
Nej, men mer eller mindre. Det är ju att vi tar vara på den här can't make this shit up-känslan. Kan man säga så?
Det kan man nog.
Alltså vare sig det är politik eller nyheter eller debatter. Alltså otroligt grundnivå i samhällsklimatet just nu. Och vår take på allt ifrån såklart när du blev utsatt för ett vita män-drev. Till avsnitt nummer 16, Brinn för Josefin. Apropå den dokumentären och den stora debatt som följde. Alltså mäns våld mot kvinnor, rasismen och så vidare. Det känner du igen?
Alltså det är precis. Okay. Jag är ändå lite koll på vad vi håller på med.
Det här är du som har gjort det. Okej, då ska vi se om du känner igen dem här.
Alltså grejen är så här. Märkte du att han var på en spelning den här gången också? När hon ligger på dödsbädden. Så att, alltså, inte nog med att han är på en spelning. Hon måste jaga honom på en spelning för att berätta att hon ska dö. Sen så måste hon också jaga honom på en spelning för att dö.
Vad pratade vi om i det här avsnittet?
Alltså jag tänkte precis säga så här, men jag har ju sagt det. Det är klart att jag kommer ihåg det. Och nu den här grejen kommer jag absolut inte alls ihåg. Vad är det jag pratar om?
Det här var från ett av våra kanske mest lyssnade avsnitt som är nummer 14, Skavlanskavet och Leaving Neverland. Och det är du som redogör för berättelsen om Dogge Doggelito från hans egen mun om hans relation med mamma till hans barn som ju gick bort. Och otroligt dysfunktionell relation och vad han själv belyser utan att riktigt verka fatta vidden av vad som
Nej,
har hänt.
Han förstår ju ingenting.
Där har jag fått både kritik för och väldigt mycket många som har hört av sig och tyckte det var väldigt bra att vi pratade om det. Och det här avsnittet i stort är också väldigt tufft, men väldigt mycket starka åsikter. Det är bland annat min erfarenhet av min tränare när jag var liten som vi har återkommit till och Leaving Neverland såklart med MJ. Okej, och nästa är det här då. Det här måste du känna igen.
Han var kort sagt en ovanligt grisig typ, till och med i Stockholms grisiga nattvärld. Och recensionen nämner inte alls de totalt 12 anklagelserna om sexuella trakasserier och övergrepp. Alls.
Ja, men det är väl Virtanens tölpvårsing, va?
Just det. Avsnitt nummer 22, Virtanens comeback i 4 PR-steg. Och det är en matris man kanske vill känna till för alla andra eventualiteter av män i offentligheten som ägnar sig åt det här. Så det är evigt aktuellt på något sätt och det är jättekul att det är så många som återkommer till det. Så det är avsnitt 22 för er som har lyssnat och bett oss hjälpa er med var det ligger någonstans. Men Britta, jag skulle bli jätteglad om vi fortsätter vara frälsare i fiden och machete i misären.
Jag får väl försöka. Alltså nu den här veckan, alltså jag har liksom laddat lite för det här för jag känner att jag vill ta upp det på ett värdigt sätt, men det här som DN publicerade i veckan med där det är en tjej som kallas för Josefin i artikeln som visar sina skador, eller hon går med på att bilderna som är från den rättsmedicinska rapporten. Nu jag säger, låter som ett frågetecken för jag vet inte exakt lingot kring det där, men det är i alla fall polisens bilder som hon har gått med på visa i hopp om att det kanske kan hjälpa någon annan. Det är så fruktansvärt jobbig läsning och det som jag framförallt känner att jag blir väldigt så här rörd av, det är ju hur
vårdpersonalen i hennes fall hade reagerat, att det faktiskt var en undersköterska som mer eller mindre så åt henne på skarpen, alltså typ ganska hårt, att hon skulle sluta ljuga nu och att hon kommer att dö om hon inte säger sanningen. Och det var också en sjuksköterska som stötte på dem på en närakut som larmade polisen att de var på väg till Södersjukhuset. Mm. Så att det är någonting som, alltså om vi ska typ summera det här året lite grann, så kan man väl ändå säga att ja, men jag har vad ska man säga, så här, ökad värme för personer som ändå är de som slår larm och som vågar liksom ta det där jobbiga samtalet eller den obekväma sitsen, att vara någon som viftar med en röd flagga och säger stopp. Och det är, ja men alltså så här, inte minst också typ, jag tycker att när det gäller mäns våld mot kvinnor så känns det som att det här året ändå har inneburit att vi pratar om det mer. Håller du med om det? Att det är som en öppnare klimat för den sortens.
Ja men verkligen, och det går ju som en röd tråd genom hela podden det här första året, och jag hoppas såklart på att vi får tillfälle att belysa det här ännu mer nästkommande år. Så tack alla lyssnare för första året, och att ni har ni är så jävla alltid på det, tipsar om saker att prata om eller serier eller filmer eller vad det nu må vara. Det skulle inte vara lika kul utan dem, va?
Nej, verkligen inte. Och det känns så himla härligt att vi har någon sorts pågående snack om sånt här, och att ni hör av er till oss typ som det känns som att ni skulle ha tipsat en kompis om någonting så här. Åh, har ni sett det här? Det är jättekul.
Och på tal om, i allra första avsnittet så pratade du om glöett. Alltså någon slags mix av glögg.
Nej,
och,
ja, jag pratar om glubbel.
Glubbel! Men nu finns det glöett som jag nu ska dricka med min familj som står och väntar på mig i vardagsrummet.
Ja, men god, gör det.
300 pers. Det ska bli jätteroligt. Men god jul.
Ja, jag kommer köra en mer lågbudget glubbel. Det kan vara vad som helst. Det kan vara prosecco. Okay. Det behöver
det får
inte
stå för dig. Ja. Det får stå för dig. Men tack för det här första året. Det är bara online i alla fall.
Ja. Tack själv hörru, och tack alla ni som lyssnar. Och vi hörs igen nästa vecka hörni.
Det gör vi.
Ja. Tack puss för här. Puss hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.